Vi läser från första Johannes brev, kapitel 3 och vers 14. En enda liten bibelvers. Och det var när jag var i tvättstugan igår och höll på att plocka med någonting. Då kom den här versen till mig. Vi läser i Jesu namn. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Vi samlar oss en stund inför Herren innan vi går in i detta. Jesus Kristus, Guds son. Tack Herre att vi får samlas här i Betelkyrkan i Jönåker den här dagen. Herre, vi ber om din välsignelse över ditt ord. Vi ber att du Herre ska verka genom det på våra hjärtan. Vi ber Herre för de nya år som vi har framför oss att du ska verka i våran bygd Herre. Tack att du älskar varje liten människa och alla människor som rör sig här runt omkring. Fader i himlen i Jesu namn. Och tack att du har placerat Betelförsamlingen här mitt i denna dalgång. Och nu vill vi be dig Jesus att allt vad du har lovat, allt vad du har sagt och allt vad du har talat om ska gå i uppfyllelse till punkt och pricka. Låt din nåd, din välsignelse få vila över oss. Ta hand om den här stunden och välsigna nattvarden vi ska fira sen också. I Jesu namn. Amen. Den här versen hittar vi i första Johannesbrevet som ni ser. Och det är ett av de sista breven som skrevs i Nya Testamentet. Vi vet inte exakt när det är. 80-90-talet någonstans. Förmodligen från staden Efesus. Om ni har åkt till ett ställe på semester som heter Kusadas i Turkiet så ligger det precis i närheten. Efesus. Och Johannes, den lärjunge som vi hittar i Johannes evangeliet också då, han var förmodligen föreståndare i församlingen i Efesos där. Och han skrev det här brevet därifrån. Och eftersom Jesus dog och uppstod ungefär kring år 30, och sen ser vi de första församlingarna bildas runt omkring Medelhavsområdet, först Jerusalem och sen resten. Evangelierna och breven började skrivas något tiotal år senare, så kan man säga att när vi är framme vid det här, då har det gått 50 år ungefär sedan Jesus dog och uppstod. Och 50 år är en ganska lång tid. Om du går tillbaka 50 år i tiden från idag, då ser du att det har hänt väldigt mycket i församlingarna. Saker har blivit bättre i vissa avseenden, andra saker har blivit sämre. Och det var likadant på den här tiden. Alltså den första tidens mission och expansion hade på en del ställen gått över i stagnation, kanske. Därför att nästan direkt när evangeliet blev känt så började problem dyka upp i församlingarna. Det är alltid så, mina vänner. När Guds rike expanderar, då kommer det också andra intryck från andra håll. Vi har en fiende som vill bryta ner Guds verk, och vi människor är väldigt duktiga på att ställa till det för oss också. Det visar historien väldigt klart och tydligt. Och det uppstår olika problem. Och många av skrifterna, speciellt i slutet av Nya Testamentet, handlar om hur skulle vi hantera de problem som hade uppkommit i församlingarna. 50, kanske till och med 60 år efter Jesu död och uppståndelse. Och det värsta som hände var att man började tro på sånt som Jesus aldrig hade befallt att man skulle tro på. Man började betrakta Jesus på ett sätt som inte stämde med vem Jesus faktiskt var och det som ögonvittnena hade berättat. Läser man första Korinterbrevet som är skrivet på 50-talet eller kanske början av 60-talet, då hade vissa där i församlingen börjat tvivla på uppståndelsen. Jesus, eller Eva, sa här om att påsken, det är det som gör att julen är meningsfull. Och påsken, vad händer då? Jesus dör och han uppstår. Hela tron vilar ju på att Jesus lever, va? Men det var en del i Korinther som redan då hade börjat tvivla på att detta verkligen hade hänt. Nej, 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 nej. Döda uppstår inte. Nähä, säger Paulus då. Då är våran tro meningslös. Men redan då hade man börjat tvivla på det mest väsentliga. Att Jesus faktiskt hade uppstått från de döda. Och när Johannes skriver det här, som vi nu har läst, Då hade det andra saker kommit in i församlingarna, där man bland annat ifrågasatte tanken på om Jesus faktiskt kunde bli människa. Kunde Gud verkligen iklä sig en mänsklig kropp och bli människa? Det trodde man inte. Och andra saker hade också kommit in. Små frön hade sorts från den grekiska filosofin som blev någonting som sen kallas för gnosticismen. Och jag ska inte gå in på, men i princip var det så här. Det, ungefär, det kom någon, om vi tänker att det här är en församling då för 2000 år sedan, 30-40 år efter att Jesus hade dött och uppstått. Så dök det upp kring vandrande profeter och predikanter som sa så här: jaha, ni tror på Jesus att, och det är bra, men jag har fått en särskild uppenbarelse. Jag har upplevt och sett någonting när det gäller det här med Jesus som ni inte känner till än. Jag kan berätta det för er, men... Ja, och så använder man det här då för att knyta människor till sig. Och gnosticismen, det handlade om att det var vissa som hade fått en kunskap som inte andra hade. Och då börjar man ifrågasätta, ja men det där med Jesus, det är bra. Men ni har inte riktigt förstått vad det egentligen handlar om. Och ni säger att ni kallar er frälsta, men det är inte riktigt så. Det finns saker ni måste lära er om ni faktiskt ska bli frälsta på riktigt. Så sa man ungefär. Och ni kanske har varit med om det, att ni har mött människor i rörelse där det har blivit så. Man har ifrågasatt den enkla tron och sagt att det där är bra, men det behövs något mer för att det ska bli komplett. Det är ju inte, det är inte riktigt framme än, men jag vet hur det är. Lite så. Och då skriver Johannes det här brevet, bland annat för att hantera de problemen. Och han ger oss ett antal kriterier för att vi ska kunna avgöra att vi faktiskt är frälsta. För de här personerna som dök upp, de ifrågasatte, låt oss säga, de ifrågasatte vår frälsning. Men Johannes skriver för att vi ska veta att vi är Guds barn. Och att vi inte behöver tvivla på det. Och hela brevet är uppbyggt kring detta. Ett antal tester som vi kan ställa oss inför. Där Johannes visar, om det är så här, då är ni inte troende. Är det så här, då är ni troende. Och så får man liksom gå igenom det här. Och det finns en massa sådana där kontrollpunkter genom hela brevet. Jag ska ta några stycken innan vi tittar på det som man fått till mig idag. Tittar man första kapitlet, vers 6-7. Det står det så här. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Det här hjälper oss att förstå. Om vi vandrar i mörkret, då är vi inte kristna. Men vandrar vi i ljuset, i det ljus som kommer från Gud, som strömmar igenom oss hela tiden, då lever vi i en ständig rening i Jesu blod. Då är saken klar. Ett test alltså. Hur är det med det här? Vandrar vi i ljuset? Eller inte? Nästa test kommer i vers 8-10 precis efteråt. Om vi säger att vi inte har syndat. Vet ni, det finns människor idag. Populära böcker. Där den gamla idén om en total syndfrihet är på väg tillbaka. Människor som gör under och tecken. Och som är fantastiskt framgångsrika. Så säger de så här: jag har inte syndat de senaste 17 åren. Och det menar jag på fullt allvar. Vad säger Johannes? Om vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. De människorna som säger så, de ljuger. Nu säger jag inte att vi ska synda. Vi faller i synd ibland, vi får kämpa med detta. Men vi kommer aldrig att bli syndfria förrän den dag Jesus kommer tillbaka. Då är saken klar. Han säger då, om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att den förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare. Hans ord är inte i oss. Det är ett test. Så fort det dyker upp någon som säger, jag har aldrig syndat. Det vet vi direkt, det stämmer inte. Kan man gå vidare, kapitel 2, vers 3-5, så står det så här. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger, jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. En kristen som inte bryr sig om det som Gud har befallt är inte en kristen. Om det kommer någon till oss och säger så här: jag tror på Jesus, men jag bryr mig inte ett dugg om det här. Det här är helt obsolet. Det är out of date. Det här är ingenting att ha. Bäst före datum är passerat för länge sedan. Jag vet ett annat sätt. Då vet vi direkt. Håller du inte fast vid hans bud, då ljuger vi. Okej? Okay? Förstår ni tanken? Så här är första Johannesbrevet uppbyggt. Genom att vi kan läsa och förstå, vandrar vi i ljuset, bekänner vi våra synder, håller vi fast vid hans bud och så vidare. Och så fortsätter han i vers 9-11 i kapitel 2. Jag tar några stycken här nu, jag behöver inte komma ihåg allihopa, det finns ju nedskrivet här, va? Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Så fort människor börjar hata varandra, även i församlingarna, då vet vi direkt, nu är någonting fel. Det går inte att älska Gud och räcka sina händer och lovsjunga och vara stor och sen hatar man sina bröder. Därför att älskar vi inte, säger vi att vi älskar Gud som vi inte har sett, då måste vi älska våra bröder som vi har sett. Så är det så. Mycket viktigt. Och så fortsätter det då. Jag ska ta det sista testet då. Det som vi landar i här då. Och då kommer man till kapitel 3. Då läser jag från vers 13 till början av vers 19. Och då säger Johannes här: bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, till vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och vi vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han, Jesus alltså, gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är vi också skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen. Och mitt i detta så kommer den här versen, och den vill jag stanna inför. Det här var en lång inledning, men själva predikan blir kort. Ni behöver inte vara oroliga. Va? Tre punkter har jag. Om vi hoppar till nästa bild där. Första. Sen att jag har fetmarkerat ett ord där. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Notera det hela ordet vet. Det grekiska ordet betyder att veta, se, skåda eller någonting. Johannes vill att vi ska förstå att frälsningen genom Jesus är något man ska och kan veta om att man har tagit emot. För de här stora lärarna som kom till församlingarna och spred sina nya idéer, de sa ungefär så här: jo, det där är bra, men ni har inte nått hela vägen fram. Ni kan inte vara helt säkra. Men Johannes säger: jo, vi vet. Det finns någonting, mina vänner, som vi inte talar så mycket om, men som man talade mycket om förr, och det var frälsningsvisshet. Det är att man vet och känner i sitt inre att man är ett Guds barn, och vad som än händer runt omkring så tvivlar man inte på det. Och i många religioner och kristna avarter och sånt där som vi möter även ute i samhället, så är den här förhärskande idén: man kan inte veta något säkert om någonting. Det går inte att veta om Gud finns, det går inte att veta om någonting. Allt är osäkert, men egentligen bara en undanflykt för att man ska kunna göra precis som man själv vill i alla stycken. Johannes budskap är tvärtom. Frälsningen är något vi vet att vi har tagit emot. Vi kan drabbas av tvivel. Vi kan kämpa mot våra synder. Vi läste förut här. Om vi säger att vi inte har någon synd och aldrig gör något fel, då ljuger vi. Det får vi kämpa med. Det är inte rätt, men vi får kämpa med i alla fall. Vi kan gå igenom prövningar och svårigheter. Men vad som än händer så vet vi att vi tillhör Jesus Kristus. Vi vet att våra namn är skrivna i livets bok. Och vi vet om att vi är på väg hem till himlen. När Sivan sitter här så måste jag säga det. Att hennes svärfar sa en gång så här: när man predikar, det ska man slå hårt på en enda spik. För då sitter den ordentligt sen. Och jag vill slå på den här spiken och säga det. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Och det säger inte vi med skryt, men jag vet att jag är ett Guds barn. Och du ska veta att du är ett Guds barn. Det är inget du ska fundera över om det är så. Du ska veta att det är så. Och kämpar du med tvivel, vill vi hjälpa dig. Men du ska veta att det är så. Men Johannes skriver, skulle det vara så att vi är osäkra, så står det så här: Gud har skänkt oss evigt liv, läser man kapitel 5 sen. Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Har vi Jesus i oss, då har vi livet. Om det är så att vi kan säga, jo men jag har accepterat att Jesus burit min synd. Påsken är inte bara en högtid för påskharen och alla de där äggen och allt det där. Jag tror att han har burit min synd. Jag har tagit emot det i mitt innersta. Ja, men då har du sonen i ditt liv. Då vet du att du har gått över från döden till livet. Har vi sonen och tagit emot och blir födda på nytt, då kan vi alldeles vara övertygade om att vi är Guds barn. Det är viktigt. Nästa är det här då. Vad är det vi vet? Jo, vi vet att vi har gått över från döden till livet. Till vi älskar bröder. Frälsningen handlar om detta. Att vi övergår från döden till livet. Så länge vi levde borta från Gud, säger Bibeln, att vi var döda i våra synder. Men när Gud kallade oss till sig genom evangelium, vi kom till tro på det. Vi upplever syndernas förlåtelse, pånyttfödelse och börjar följa Jesus. Så övergick vi från ett tillstånd där vi trots att vi var fysiskt levande var andligt döda och började då att leva. Vi får del av det liv som finns hos Gud. Det finns ett namn på Gud som Mose fick lära sig först av alla i världshistorien. Och det är jag är. Och det betyder egentligen att Gud är den enda som har liv i sig själv. Du och jag är skapade varelser. Och när vi lever i med en distans från Gud, då är vi trots att vi har fysiskt liv på något sätt döda. Men när vi tar emot Jesus och säger, då implanteras det här eviga livet i oss. Och vi går från döden till livet. Paulus skriver på många ställen, han säger så här: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Gud har alltså gjort oss levande, va? Vi vet det. Att vi har gått över från döden till livet. Han säger också i Efesierbrevet 2:4-5. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han gjort oss levande. Tillsammans med Kristus av nåd är ni frälsta. Från död till liv. Eller hur? Kolosserbrevet 2:13 står det så här. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Alltså, och det används en annan bild här, att gå från mörker till ljus. Den enda sång jag kommer ihåg av Samuelssons, minns ni Samuelssons? Ja, ni som sitter här minns inte Samuelssons, men ja. Ofta när jag var hemma hos Mattias och Fredrik Öberg inne i Nyköping så hade de massa LP-skivor med den gamla dansbandet Samuelsson. Jag vet inte vad ni tycker om det i alla fall. Men jag kommer ihåg, de hade en sång som var så här: från mörker till ljus, från natt till dag. Och det var den som gick hela tiden där. Det är så det är med frälsningen. Från mörker till ljus, från natt till dag och från död till liv. Vi har fått någonting som vi inte hade förut. Det är inte en gradvis förändring bara. Där man lär sig en massa teorier. Och sen någon gång kan man avlägga examen så man är färdig. Nej, vid ett givet tillfälle har Gud genom sin nåd fött oss på nytt. Genom sin ande. Genom tron på Jesus. Av nåd är vi frälsta. Och vi kan veta det. Eller hur? Vi vet att vi har gått över från död till liv. Mycket, mycket viktigt. Men hur kan vi också veta det? Och det är min sista punkt. Vi älskar bröderna. Och det här, nu kommer jag in på det som är min huvudpunkt idag. Det som klickade till i mitt inre. För hela Johannesbrevet här är uppbyggt som en serie av tester. Hur kan vi veta att vi verkligen är Guds barn? Och detta är en sådan test. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Ty, eller därför att, betyder det. Vi älskar bröderna. Här kommer Johannes till vad som är beviset. Ett av bevisen. För att vi verkligen kommit till tro och blivit födda på nytt. Och de här testerna visar oss då att vi verkligen är frälsta. Det lilla ordet ty betyder därför att. Men det som är viktigt att komma ihåg här nu, det är det att hela Bibeln säger att frälsningen är av nåd, eller hur? Tro på Jesus, vi blir födda på nytt, det har inte med gärningar att göra. Ändå säger Johannes att anledningen till att vi kan veta att vi har gått över för döden till livet är att vi älskar bröderna. Det låter som att det är någon slags gärningslära liksom underliggande här. Måste jag göra något för att kunna veta att jag har gått över från död till liv? Men det är inte så, det är ett missförstånd. Samtidigt som Bibeln säger, frälsningen är av nåd, vi kan ingenting göra. Då säger den, när vi har kommit till tro och blivit födda på nytt, så kommer Gud, utan att vi anstränger oss, att frambringa en frukt i våra liv som är ett bevis för att det han gjorde här borta verkligen har hänt. Är ni med? Det börjar med ett ingripande från Gud. Gud föder oss på nytt. Han ger oss av sin ande. Han lär oss sin väg. Och vi börjar att formas efter hans sons avbild. Och Jesus älskade alla människor, särskilt sina lärjungar. Det innebär alltså att när du och jag blir frälsta, så kommer han att gradvis lägga ner en kärlek i våra liv till våra bröder. Och detta är då ett av bevisen för att Gud verkligen har fött oss på nytt. Det är precis detta Jesus säger överallt. Ett gott träd bär god frukt. Om det inte kommer ut något i våra liv som är gott, då är inte det ett bevis för att vi inte har ansträngt det tillräckligt. Då är det ett bevis för att det saknas något här borta. När vi sa att vi kom till tro, kom vi verkligen till tro? Syns det i vårt liv? Blir vi helgare? Arbetar med Gud med oss? Och det är det handlar om här. Vi kan veta, därför att beviset är att vi älskar bröderna. Vilka är de egentligen? Vi älskar bröderna. Alldeles innan så skriver han, bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Och sen säger han, vi vet att vi har gått över från döden till livet till vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Slutsatsen är att bröderna är de som Johannes skriver till, det vill säga församlingen. Skaran av dem som tror på Jesus Kristus. Det är de alltså som vi ska älska. Hur hänger det här ihop nu då? Jo, genom tron på Jesus blir den kristne inlämnad i Guds stora familj, där Gud är vår fader, Jesus Kristus vår Herre och vår äldre broder, och där vi alla är bröder. Eller hur? Och detta är inte bara ett yttre brödraskap, ungefär som man tänker sig något ordenssällskap eller någonting, utan det är ett verkligt släktskap som bygger på att samma liv som uppväckte Jesus från de döda har blivit implanterat i vårt inre, allihopa. Och det är därför det är så fantastiskt. Man kan vara vart som helst i världen. Och så kan man träffa en människa som man aldrig har träffat förut. Och så pratar man en stund och så helt plötsligt känner man, det här är en frälst människa. Har ni varit med om detta? Helt otroligt. Och man kan vara i ett land där man inte begriper språket eller någonting. Men så sitter man ner med människorna och så känner man, här finns något som jag känner igen. Det är Guds ande. Och på det sättet är vi alla bröder. Genom Guds ande och systrar. Men Bibeln använder ordet bröder. Det gäller systrarna också. Så det är ingen diskriminering på något sätt. Genom Guds ande är vi alla samma familj. Vi är bröder i Herren. Bröderna är alltså församlingen. Och vilka är det då? Jo, främst är det manifesterade genom den lokala församlingen. Här är bröderna. Vi som samlas här och de som samlas i andra församlingar runt omkring och alla på Jesus Kristus troende i alla tider, i alla kulturer, i alla sammanhang. Eller hur? Detta är bröderna. Och ett bevis för att vi har gått över från döden till livet är att vi älskar dem. Därför att Jesus älskar dem. Eller hur? Och han är vår äldre bror. Vi är alla syskon i Herren. En fråga som kommer upp när man funderar över det här, att älska bröderna. Hur kan jag kunna veta vilka som verkligen hör till bröderna? Att samla en massa människor under ett tak så här, det innebär ju inte att det är en kristen församling. Vad är det som avgör vilka som tillhör bröderna eller inte? Bibeln varnar ju för falska bröder. Han läste Galaterbrevet 2:4. Paulus säger när han kom till Jerusalem att det var vissa falska bröder som hade slingrat sig in i församlingen för att lura dem. Och Bibeln varnar för falska profeter och allt möjligt. Och det kan vara så att vi möter människor som kallar sig kristna men som förnekar en massa saker. Jag behöver inte peka ut någon speciell, men det vet ni. Det finns människor som kallar sig kristna men som inte tror att Jesus är Guds son till exempel. Det går inte ihop. Och de säger att Jesus inte har blivit människa. Och Jesus är inte Gud. Och det kan vara alla möjliga saker. Och ändå kallar han sig kristna. Hur ska vi veta vilka som verkligen tillhör bröderna? För det är bröderna vi ska älska. Vi ska älska alla människor, men särskilt bröderna. Och där kan vi bara stanna i att vi har ett ansvar att utifrån Bibelns samlade budskap och andens vittnesbörd och vårt inre faktiskt ta reda på det sammanhang vi rör oss i. Är det en kristen församling? Uppfyller de kriterierna? Tror de som Bibeln säger? När man möter människor runt omkring så säger att de är kristna. Okej, stämmer det? Upplever jag den här samhörigheten? Är det någonting som blockerar? Men det där är en helt annan predikan i sig. Men om det är så att det sammanhang vi är med i är en kristen församling, vi kan säga det med gott samvete, de människor vi har runt omkring oss som vi möter, de, vi tror att de är kristna, då säger Bibeln, då ska vi älska dem. Detta är ett bevis för att vi har gått över från döden till livet. Att vi älskar Guds församling. För det var för församlingen Jesus gav sitt liv. Hans blod rann där för att köpa åt honom en brud. Eller hur? Ibland möter man människor som de har så stora krav på andra kristna så att de kan inte tänka sig vara med någonstans. Och vad man än skulle göra för att försöka få dem att bli nöjda. De skulle aldrig bli nöjda därför att de älskar inte bröderna. De älskar sig själva. Och då vågar jag säga med det här bibelordet som grund står på. Hur är det med deras frälsning egentligen? Därför att vi vet att vi har gått över från döden till livet. Därför att vi älskar bröderna finns det ingen kärlek till Guds församling. Lokalt eller globalt. Vad är det då för andligt liv jag har? Om jag inte älskar dem som Jesus har köpt med sitt blod, ska jag då kunna säga att jag är en kristen? Mycket, mycket allvarligt, men väldigt, väldigt sant. Vad innebär det att vi ska älska bröderna? Här använder Johannes ett ord som används på många ställen där det talas om Guds kärlek till oss. Agape-kärleken, den kärlek som älskar hängivet utan att förvänta sig någonting tillbaka. Och den kärlek som drev Jesus att ge sitt liv för oss. Och det står ju precis innan här då. Genom att han gav sitt liv har vi lärt känna kärleken, agape alltså. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Den här kärleken är självutgivande där vi sätter andra högre än oss själva. Där vi är villiga att lägga ner allt vårt eget för att lyfta våra bröder. Den kärlek där synderna förlåts, där upprättelse ges och där vi alltid vill tänka gott om andra utan att för den skull fara med osanning. Paulus skriver om den kärleken till församlingen Thessalonika. Han säger så här att jag tackar Gud för det därför att er kärlek till varandra den växer och blir allt större hos var och en av er. Det är en kärlek som växer detta. Att vi älskar bröderna. Det är någonting som kommer in i våra liv. Och som sedan växer och tränger ut allt annat. Och det är en kärlek som gör att vi vill vara tillsammans. Apostlagärningarna 2:44. De troende var alltid tillsammans. Och hade allting gemensamt. Så kan vi se vad som en äkta Guds församling. Att vi älskar bröderna. Och det är ett bevis för att vi verkligen har gått över från döden till livet. Eller hur? Det är det som Johannes säger här. Och här framhålls faktiskt någonting som vi ofta inte tänker på. Nämligen materiell hjälp som tecken på verklig kärlek. Precis efter att han har sett detta, att vi har gått över från döden till livet, så säger han: om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan du Guds kärlek förbli i honom? Att samla in pengar till de fattiga är många som gör, men Bibeln säger faktiskt här att i första hand är bröderna som ska få hjälp när det behövs. Och det tänker vi ofta inte på. Se det om i världen. Det är många som samlar in pengar för att ge till de fattiga. Läser du Nya Testamentet, och det har jag missat många gånger, det är faktiskt så att nästan alla insamlingar de gjorde gick till bröderna. De fattiga i Jerusalem. Eller man samlade in och gav till missionärerna som skulle ut. Man gav också till andra fattiga, absolut. Men det som finns, det som församlingarna beslutade gemensamt om, det var att samla in och ge till dem i församlingen som inte hade det de behövde. Förstår ni vilken dynamik det blir i en sån församling? När man har allting gemensamt. Och man vet att ja, men om jag hamnar på obestånd, då tar bröderna hand om mig. Om jag hamnar i en ekonomisk kris, då vet jag, jag behöver inte gå vare sig till banken eller till socialen. Församlingen förser mig med vad jag behöver. Ser ni vilken kraft? Och när detta levs ut på ett ärligt och uppriktigt och ett sunt sätt, vilken kärlek det är ett bevis för. Och vad människor runt omkring kommer säga: oj, är det så de kristna är mot varandra? Vi trodde att de bara kritiserar varandra och bråkade, men de älskar ju verkligen varandra. Och då blir det sant som Jesus säger: alla kommer se att ni är mina lärjungar om ni bråkar. Nej, om ni älskar varandra. Om ni älskar bröderna, då förstår världen att Gud har sänt mig. Sann kärlek yttrar sig alltid i konkreta handlingar. Det finns några barnskivor som heter Munken och Kulan som vi lyssnar på hemma ibland. De är jätteroliga. Jag skrattar mest av allihopa när vi lyssnar på dem. Och i ett av de avsnitten så är det en söndagsskollärare som heter Rune som står och pratar till Munken och Kulan och några andra barn. Och så frågar han så här: hur visar man kärlek? Ja, det var det många som hade förslag, men det var ingen förslag som gick hem hos Rune förrän, jag tror det var Munken, sa så här: kärlek visar man med sina händer. Och så läser han om den barmhärtige samariten som räddar den här mannen som har blivit nedslagen mellan Jerusalem och Jeriko. Där säger han: det är med sina händer man visar kärlek. Det var händerna som spikade fast på korset, eller hur? Och vad gjorde vår Herre? Han klev ner från sin tron och avstod från allt. Varför då? Han älskade dem som skulle bli hans bröder. Och när han säger själv i Matteus 25, när han talar om när alla folk ska ställa sig inför härlighetens tron, det missar ju väldigt ofta vad Jesus säger där. För det talas om att vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte gjort för mig. Och så talas det om att besöka de sitter i fängelse, att ge den som är hungrig och klä den nakna och så vidare. Och det där använder vi ofta när vi talar om att det är viktigt att hjälpa de fattiga. Men vi missar vad Jesus säger. Han säger: vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta som är mina bröder. Han talar faktiskt om hur folk har behandlat församlingen. Det är alltid rätt att ge till de fattiga. Men Jesus talar där om att domen ska gå över världen hur de har behandlat hans bröder. Det är vi. Och vi ska älska bröderna. Därför att Jesus har älskat oss på samma sätt. Oavsett, jag tror det är svårt att fånga den fulla innebörden av att älska bröderna. Några få meningar. Det var någon som sa det. Det finns saker som är väldigt svårt att beskriva. Men när man ser det, då vet man vad det är. Och jag tror att det är likadant med det här. När vi älskar bröderna, och när vi verkligen gör det, då syns det. Och då vet vi om det. Och då kan vi säga: vi vet att vi har blivit frälsta. Vi har gått över från döden till livet, för vi älskar bröderna. Samma kärlek som drev Jesus till korset, den har vi till varandra i församlingen. Därför vet vi att Guds ande är verksam i hans församling. Så länge det inte finns någon kärlek, det spelar ingen roll. Det är mycket vi behöver. Sång, musik och nådegåvor. Vi behöver ett ställe att samlas och allt det här. Fika och vad det kan vara. Men om det inte finns någon kärlek, vad säger Paulus? Det blir bara en skrällande symbol. Det är tomma tunnor, det blir ingenting av det. Därför att vad Jesus gjorde på korset, det var baserat enbart i kärlek. Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. Detta är agape-kärleken. Och när vi verkligen har fått tag på den och förstått vad Jesus har gjort, då kan vi inte låta bli. Då älskar vi bröderna. Och det är en sån fantastisk upplevelse. Jag kommer ihåg flera år sedan jag var i Algeriet och träffade ett antal människor som talar franska. Jag kan inte franska, arabiska. Uppe i bergen där. Ett speciellt folk som bor där. De är inte algerier, de är berber tror jag. Och där har varit en väckelse under ett antal år. Och jag får komma in i ett rum där de sitter och ber. Jag förstår inte ett ord de säger. Men jag känner direkt. Detta är bröderna. Jag är hemma. Jag bor inte här. Men vi är ett. Därför att Jesus har köpt oss allihopa. Och det här bör vi få tag på. Jag skulle vilja att det här året blev ett år då vi älskade församlingen. Då vi älskade våra bröder och systrar. För jag tror att gör vi det, då kommer världen se att Jesus är sänd för att frälsa oss. Och därför skriver Johannes längre fram: mina älskare, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud, och var den som älskar är född av Gud och känner Gud. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är vi också skyldiga att älska varandra. Och när vi gör det så kan vi säga, vi vet att Gud verkligen har gjort ett verk. Och kanske kan vi se tillbaka på den här våren och säga, våren 2018 hände något speciellt. Gud utgöt sin kärlek i församlingen i Örnåker. Vi kommer fortfarande vara människor med fel och brister. Vi kommer brottas med olika saker. Det är problem med ekonomi. Det kan vara olika saker. Men när Guds församlingsmedlemmar börjar älska varandra, då öppnas portarna för Guds rika välsignelse. Kärleken, står det, överskyller många synder. Har vi saker i vårt förflutna som vi lider av, och är det sånt i församlingshistoria som har blockerat Guds välsignelse, vad är lösningen? Det kan finnas sånt som vi inte rår på, därför att de människor som var inblandade, de är döda borta sedan länge. Men det är låsningar som ligger kvar. Vad kan låsa upp detta? Guds kärlek. Guds oerhörda, överflödande, fullständiga kärlek. Som bryter ner syndens kraft. Och som ger en underbar frihet åt Guds församling. Därför, mina vänner, låt oss älska bröderna. Så kan vi säga, vi har gått över från döden till livet. Vi har många fel och brister, men jag vet, pris för Gud. Gud har gjort något i mitt hjärta, för jag känner att jag älskar hans församling. Jag ser att varje medlem där har massor av fel och brister. Jag ser framförallt mina egna när jag tittar på detta. Men ändå, jag älskar dem i alla fall. Varför? Jesus älskar dem. Han har gett sitt liv för dem. Och det är vi som ska vara tillsammans i himlen en gång. Låt oss älska bröderna och se fram emot en underbar tid i församlingen under det här året. Vi ber tillsammans en stund och vi ska förbereda oss för nattvarden där vi får fira denna underbara måltid tillsammans. Låt oss be. Himmelske Fader, tack för den kärlek du visade när du sände din son som ett försoningsoffer. Jag vill be dig, Herre, att du ska hjälpa oss att utgjuta denna kärlek mitt ibland oss. Tack att du ska förlåta oss, rena oss, ta hand om oss. Hjälp oss att älska våra bröder och systrar så som du har älskat oss. Och välsigna din församling i Jönåker. Välsigna alla troende överallt. Och överallt där vi går fram, hjälp oss att älska dem så som du har älskat. Amen.